President Eisenhower sände idag ett brådskande meddelande till ryske regeringschefen marskalk Bulganin och uppmanade honom att låta dra tillbaka sovjettrupperna från Ungern. Eisenhower gav uttryck åt bestörtning och sorg över sovjetangreppet på det ungerska folket. Eisenhower diskuterade idag läget i Ungern och Mellersta Östern med tjänsteförrättande utrikesministern Hoover och flera andra högre ämbetsmän i utrikesdepartementet. Den nya ungerska regeringen Kádár är herre över situationen i Ungern, hette det i ett Budapestmeddelande i Pragradion ikväll. Det sades vidare att Tjeckoslovakien med glädje hälsar regeringen Kádár. Flera väpnade ungerska grupper har gått över Jugoslaviens nordvästgräns och anmält sig hos de lokala myndigheterna, meddelar Belgradradion. Omkring 5000 ungerska flyktingar beräknas i eftermiddag ha gått över den österrikiska gränsen. Andra flyktingskaror närmar sig gränstrakterna i en oavbruten ström.
Detta är den 4 november 1956.
Det är Ungern, det senaste dygnets händelser i Ungern, som ägnas dessa extra ekominuter. Landet som nu åter försvunnit bakom den massiva och tunga järnridån. Vi vet egentligen så lite om vad som händer där borta ikväll. Vi ska börja med ett samtal som redaktör Jan Berglund idag hade med några gränsbor ute i byn Nickelsdorf vid ungersk-österrikiska gränsen.
Det var så 3 kilometer. Men det är efter 2 kilometer är ryssarna redan. Och mikor volt ez a, mikor elvették az igazolvány, a fényképezőgépet?
Tegnap előtt.
I förrigår hade de tagit alla kameror och sådana saker från journalisterna.
Har de träffat de svenska Röda korsmännen?
Ja, Svedvöröskerestnek van egy kolóniája, ja, egy ilyen
transport,
ja.
Men de har inte sett den.
Har de inte sett några röda korskolonner mellan Magyarovar och...
Nem is láttak vöröskeresztcsoportokat Magyarovar és a határ között?
Nej,
de har inte sett det.
Det stod en grupp här och talade förut, vad gjorde de?
Det finns 1,5 kilometer en bro som kan hålla bara ut 5 ton. Och de där är mer, alltså de är tungare.
De ska sitta med.
Ja, och därför kan de inte komma över. Men då, de ska stanna här tills de har kulor i Singevär och sen...
Så länge de har ammunition kvar.
Ja, det var en stridsvagn här i klockan 8 idag. Och deras kapten, alltså deras befälhavare gick över till Ryssland. Men de stannar kvar. Och de ska hålla till slutet.
Jag står nu en bit ifrån den ungerska gränsen vid Nickelsdorf. Och ryssarna ligger i ställningar ungefär 300 meter härifrån. Vi har inte sett några ryssar här den sista timmarna. Men i morse innan jag kom hit så var det alltså, som vi nyss hörde i intervjun, en rysk lätt stridsvagn framme. På den ungerska sidan är allting lugnt, men på den här sidan är det någon liten nervositet i luften. Bilar kommer och far med gendarmer och pressfolk. Åt höger om mig, till höger om mig, sträcker sig pustan så långt man kan se. Till vänster om mig har jag järnvägen i mellan Wien och Budapest. De ungerska posterna på andra sidan gränsbommen kommer då fram till den österrikiska gränsbommen och pratar med journalisterna. Det är så påfallande hur stor kontrasten är mellan nervositeten i en grupp av människor som står borta vid gränsbommen och naturen runt omkring mig. Det är ett blått is. över det hela och strilar en blek sol ner genom molntäcket. Ibland, om man lyssnar efter riktigt ordentligt, ibland hör man enstaka skott långt bort i fjärran.
Jan Berglund besökte Nickelsdorf vid gränsen till Ungern. Så reaktionen idag i Berlin, Västberlin. Lars Hansegård rapporterar.
De alarmerande rapporterna om den sovjetryska militära interventionen i Ungern idag på morgonen har gjort ett djupt intryck på berlinarna. De är det allmänna samtalsämnet i tunnelbanan och på gatorna. Tidningarna, vilkas söndagsnummer förelåg redan igår kväll och höll en relativt optimistisk ton, förbereder extra nummer.
Waren
die Russen in Sopron, wenn sie wegfuhren?
Sie waren noch nicht, aber sehr nahe waren sie schon. Nicht weit von Sopron.
Sie wussten, sie kommen wollten.
Wir wussten, dass sie kommen, ja.
Och den ungerska kvinnan, vars namn vi naturligtvis inte får nämna, berättade att hon och hennes familj hade kommit över med häst och vagn från Sopron igår eftermiddag. De ryska trupperna hade de inte sett, men de visste att ryssarna nalkades. Hennes man ville, som så många andra, stanna för att slåss, men han fick ge sig inför hustruns ultimatum. Antingen går vi alla, eller också stannar vi alla.
Sändare som, efter vad vi kan uppfatta, kallar sig Rakotsis-sändaren. Den skulle i så fall ha fått sitt namn efter en ungersk frihetshjälte som dog i början av 1700-talet. I den sändaren uppges att flera framgångar har noterats för de ungerska trupperna. Bland annat skulle på middagen idag en järnvägsstation i Budapest och flera broar över Donau fortfarande vara i frihetskämparnas händer, liksom industrier utanför Budapest. Från samma sändare vädjades också om hjälp då sjukhus stod i lågor. Situationen är desperat. Vi har ingen ammunition. Ryssarna lär enligt samma källa vara på marsch mot staden Dunapenteve, cirka 10 mil söder om Budapest.
Då rapporterades det att ett demonstrationståg var på väg från Floras kulle. Det ligger neråt Humlegården, på väg hit upp mot ryska legationen. Här har ropats Ungern åt ungrarna och här har ropats ner med mördarna. Alldeles nyss gjorde polisen chock igen och demonstranterna har återigen, vad det förefaller härifrån i varje fall, skingrats.
Vi har en mellandag här i FNs högkvarter. Men det är en mellandag med en stämning som präglas av orolig väntan och livlig spekulation. Säkerhetsrådet skulle enligt tidigare beslut sammanträtt klockan 9 ikväll svensk tid, det vill säga just nu. Men detta möte inställdes för någon timma sedan och just nu finns det inga bestämda uppgifter om vare sig när säkerhetsrådet eller generalförsamlingen ska sammanträda igen. Det blev häftiga demonstrationer i generalförsamlingen på söndagen när Indien tillsammans med en rad andra länder avstod från att rösta på resolutionen som förkastade det ryska angreppet i Ungern. Man hörde visslingar och buanden och presidenten, chilenaren Ortega, fick banka upprepade gånger med sin klubba för att lugna känslorna. Den reaktionen var spontan. Indien tillhör de länder som oftast stått upp i FN och riktat häftiga angrepp mot stormakternas så kallade imperialism. Många delegater som jag pratar med var ovanligt frispråkiga i sin besvikelse över att Indien inte tagit ställning mot det ryska angreppet. Den indiska delegationen förklarade på förfrågan att de ansåg att det fanns så liten skillnad mellan det engelsk-franska angreppet i Egypten och ryssarnas i Ungern att de ansåg sig tvungna att avstå från att delta i ett så skarpt fördömande av Sovjet som låg i den amerikanska resolutionen.
Och nu har vi tagit ett hopp till oktober 1986. Några tillbakablickar.
30 år sedan Ungernrevolten skakade Budapest. Det är den 23 oktober. Då den sovjetiske partichefen Nikita Khrushchev, som hade hållit sitt stora så kallade avstaliniseringstal på partikongressen i Moskva. Ett frihetshopp hade vaknat i stora delar av östblocket. Och upproret mot Moskva blev häftigast i Ungern. Det verkade för ett ögonblick som om revolten skulle bli framgångsrik och som om demokrati skulle införas. Men upproret slogs ner av sovjetiska trupper och stridsvagnar i blodiga gatustrider i Budapest.
Det var så här det började den 23 oktober 1956 i Budapest. En studentdemonstration som växte till en jäsande folkmassa. Kravet var fria val, de sovjetiska trupperna skulle ut och en ny regering bildas. Symbolen de här dagarna blev Imre Nagy, en av den förhatlige partibossen Matyas Rákosi, tidigare avsatt premiärminister. Rákosi hade nu visserligen själv avsatts och ersatts av en av sina närmaste medarbetare. Men det lugnade inte oppositionen, som efter Nikita Khrushchevs berömda avstaliniseringstal på den 20:e partikongressen i Moskva i februari fick nytt hopp och tog till vapen. Khrushchevs tal skakade hela östblocket. Men det var i Ungern som det spirande hoppet om frihet undan Stalin tog sig de starkaste uttrycken. Och ett av de första målen för demonstranterna i Budapest var den förhatliga Stalinstatyn som revs ner liksom andra symboler för det sovjetiska järngreppet. Imre Nagy blev regeringschef den 24 oktober. Men han hade bara folkets stöd, vilket i och för sig borde ha räckt. Ett skakat Moskva kunde inte stillasigande se på en folkresning som hotade hela Sovjets inflytande i östblocket. Och bakom Imre Nagy tryckte den gamle pålitlige stalinisten Janosch Kadar som var ny partichef. Han gjorde vad många av Moskvas redskap gjorde och skulle komma att göra när marken gungar under massornas tryck. Han ropade på sovjetiska stridsvagnar och i gryningen den 4 november slog de till. Det var till detta blodbestänkta, sargade Budapest som dåvarande radiotjänstreporter Kurt Andersson tog sig in och lågmält och återhållsamt men djupt engagerat kunde förmedla några radiorapporter som ingen som hörde på skulle glömma.
Den första gången efter den ungerska revolutionen som en utländsk radioman sänder från Budapests våldsamt omstridda och illa åtgångna radiohus. Det är så svårt tilltygat att bara en del kan användas. Den verksamhet som inte kan bedrivas här har den ståtliga parlamentsbyggnaden vid Donau för att släppa lokaler till för. Där ringlar sig kablar på korridorernas mjuka röda mattor och ut med takens och väggarnas guldgula mosaik. Där liksom i den söndertrasade byggnad där jag nu sitter vimlar inte bara av ungerskt radiofolk utan också av militärer och beväpnade milismän som man känner igen på beväpningen och den vitröd-gröna armbinden vars sovjetstjärna ersatts av det gamla korsutmärket som officiellt återigen tillerkänns heder och rang av Ungerns vapen. De långa livsmedelsköerna, rännstenarnas glasdrivor, de nedskjutna kraftledningarna, den regnblandade blodpölarna framför parlamentsbyggnaden, pansarbilarna, och de tusentals beväpnade milismännen, sjukhusens röda korsflaggor, och de av tanksens lerfötter och söndersargade smutsiga gatorna och upprivna spårvägsskenorna. Det är det Budapest som möter en främling som hastigt rutschar in i stan. Och över allt detta virvlar ryktena som höstlöven som hopar sig i drivor. Tillsammans med den återuppståndna fria pressens mångfaldiga flygblad och tunna extraupplagor. Den som någon gång upplevat ett land och en huvudstad i en revolutions fläntande sårfeber känner igen sig.
Vad hände sen? Revolten krossades, Imre Nagy som förgäves hade väljat till väst om hjälp avsattes och avrättades om sidor. Den modige och legendariske kardinalen Mincenti tog sin tillflykt till amerikanska ambassaden där han satt i många år. 71 fick han äntligen lämna Ungern. 200 000 ungrare flydde och många av dem som blev kvar arresterades och avrättades. Och styret i Ungern togs över av Janos Kadar. Han styr än idag.
Ja, 30 år har alltså gått, men Kadar är åldrad och Ungern har utvecklats till ett mycket ovanligt samhälle, en lite motsägelsefull blandning mellan öst och väst och ett land med en förbluffande hög levnadsstandard.
Kadar är 75 års åldern och någon ur en yngre generation måste komma till, någon av centralkommitténs sekreterare, till exempel den utrikessekreteraren Syrörs.
Ja, innan vi går vidare ska vi lyssna på honom ett slag. Han heter alltså Matyas Syrörs och han ansvarar för utrikespolitiken i centralkommittén. Man kan alltså kalla honom för, säg, utrikesminister i partiet. Han besökte Stockholm i veckan och Tor Åman bad honom kommentera reformpolitiken i Ungern.
Magyarországon a vezetés egységesen a reformpolitika híve. Manapság már nem úgy merül föl a kérdés Magyarországon, hogy ki a reform híve és ki az, ki ellenzi a reformokat, hanem hogy milyen mélységű és milyen tartalmú legyen a reform. Tehát e tekintetben egységes a magyar vezetés, hogy a reform folyamatot, reformpolitikát tovább kell folytatni és teljesebbé kell tenni.
A fortsätta och fördjupas. Hur kommer det gå med reformpolitiken? Vad är det för samhälle som har skapats nu i Ungern? Det är en blandning mellan planekonomi och marknadsekonomi.
Ja, eller varken plan eller marknad, säger man ibland. Man står i alla fall inför en skiljeväg, skulle jag vilja säga.
Och var kommer man att hamna?
Ja, ekonomerna är klara. De vill att man ska ha en fullständig marknadsekonomi. Vilket innebär att man ska försöka avveckla de stora, tunga trusterna, de stora industrierna inom
Lagen av planekonomi idag, Jonge?
Ja, det tror jag man kan säga är att företag kan egentligen inte gå konkurs trots att man har diskuterat sådana lagar länge. Och att man kan förhandla sig fram till subsidier även om man går med förlust.
Men samtidigt har man inte produktionsplaner och fysiska mål för produktionen utav knappnålar som man har i Sovjet till exempel.
Nej, det har man övergivit för länge sedan. Det är en viktig del i den här ekonomiska politiken.
Men om man nu går vidare i Ungern, var kommer man så att säga att hamna? Är det tänkbart överhuvudtaget att Ungern kan successivt flyttas närmare och närmare ett västligt system?
Ja, tänkbart är det eftersom det ungerska ekonomiska systemet bygger på att man ska anpassa sig till marknaden, och då menar man världsmarknaden, den kapitalistiska marknaden. Man ska försöka komma fram till vad Ungern kan producera, vad Ungern kan göra bra och lägga ner det som Ungern inte kan göra bra.
Det är inte så lätt att konkurrera med västliga avancerade länder.
Nej, och det är kanske svårare än man från början hade insett.
Vi såg ett exempel i reportaget här på att man gör försök med datorer, men ganska misslyckade försök för att man når inte västerländsk standard.
Ja, men det är ändå de branscherna som man vill satsa på där det behövs en högt utbildad arbetskraft. Man talar om elektronik och datorer och även den kemiska industrin som de områden där Ungern ska kunna hävda sig. Givetvis också jordbruket och den industri som har direkt anknytning till jordbruket.
Finns det från Moskvas synpunkt en risk med den ungerska utvecklingen? Det kan inträffa en situation där Ungern kommer för nära väst och det blir då en sprängkraft i hela östblockssystemet?
Ja, det gör det framförallt i våra dagar då Kina på sätt och vis har slagit in på en väg som liknar Ungerns med marknadsmekanismer. Och det blir en utmaning mot hela den sovjetiska modellen. Men samtidigt så är det ju i Sovjetunionens intresse att Ungern fungerar bra ekonomiskt. Att man här får ett bevis på att ett socialistiskt land kan fungera väl. Och det är dessutom gynnsamt för Sovjetunionen om man inte behöver ge subventioner till ännu ett land inom östblocket som man idag måste göra med Polen.
Samtidigt kommer elaka bedömare då att göra jämförelse mellan Ungern och Sovjetunionen och säga att det sovjetiska systemet och välståndet så att säga, har ju inte alls nått lika långt som det ungerska. Och det kan ju knappast vara roligt för Moskva.
Nej, vad man än så länge försöker göra är väl att på något sätt avskärma Ungern från Sovjet, så att de sovjetiska människorna inte ska få kunskap så mycket om vad som verkligen håller på att hända i Ungern.
Om man går tillbaka till 1956 och händelserna då, var det helt och hållet ett nederlag för Ungern, eller var det det som la basen för den relativa självständighet som man har nu gentemot Sovjetunionen?
Ja, jag tycker om man ser det i det här 30-årsperspektivet som vi har nu, så kan man säga att det inte var ett entydigt nederlag. Reformpolitiken hade man börjat diskutera före oktober-november 56, och den fortsatte sen bara några år in på 60-talet och sköt ordentlig fart 1968. Och trots allt så hörde Janosch Kádár till de som var för reformer före oktober 56, och det var han som sen kom att leda den utvecklingen.
Hur nära var man att lyckas 1956, att lyckas så att säga med frigörelsen från Sovjet?
Man var nog inte nära alls. Imre Nagy tappade kontrollen, kan man säga, över sitt ungerska folk. Han identifierade sig med det, men det hotade alldeles uppenbart Nikita Khrushchevs ställning i hela kommunistvärlden inom Sovjetunionen. Det kunde bara inte tillåtas. Jag skulle vilja säga där att det var knappast så att Kádár kallade på sovjetisk hjälp. Ryssarna kom själva med hjälpen, och någon måste ställa upp och ta emot den.
Det verkar ju som om det centrala problemet att bedöma, det viktigaste av allt, är hur man, vad man ska tro om kallade upplösningstendenserna i östblocket nu. För att man kan ju tolka vad det som händer i Ungern som tecken på en upplösningstendens inom östblocket. Frågan är hur starka de blir och hur långt det kommer att gå.
Ja, man kan ju bara säga en sån sak som att i dagens Ungern, i samhällsvetenskap och i massmedia, så jämför man sig ganska ofta med Österrike. Man visar på att det finns någon typ av samhälle, någon typ av alternativ som man vill närma sig. Och det är klart, i den mån man gör det så börjar man tänka i termer av Österrike, Finland och kanske också Ungern. Så visst, i den bemärkelsen så kan man verkligen se Ungern som ett land som håller på att lösa upp locket. Men å andra sidan, ungrarna är alltid mycket noga med att tala om sin utrikespolitiska lojalitet med Sovjetunionen.
Ja, vilket betyder att Sovjetunionen i stort sett fortfarande har greppet, så att säga.
Ja, det måste man absolut säga.
Och kan skärpa det också vid behov.
Ja, det brukar alltid framhållas.
Jaha. Vi tackar kanske gärna för det.
Och här ännu mera återblickar 30 år efter revolutionen, alltså 1986, är detta inspelat.
Inför 30-årsdagen har Aktuellt besökt Ungern och funnit ett land med större välstånd och större handlingsfrihet än andra öststater. Oppositionen har under de år som gått försvagats, och särskilt för de unga har en ny revolt ingen lockelse.
Budapest 1956. Studentdemonstrationen drar fram genom gatorna. Människorna blir allt fler, kraven blir allt starkare. Krav på fria val, nationellt oberoende och demokrati. Det var en folkresning över hela landet. Den slogs ner av sovjetiska trupper under några blodiga veckor i Ungern för 30 år sedan. På hjältarnas torg där de sovjetiska stridsvagnarna drog fram står idag rader av turistbussar med rika västturister. Den 20 meter höga Stalinstatyn revs och hackades i småbitar. Nu har den ersatts av en paradtribun och en mindre Leninstaty en liten bit längre bort. Korvin-biografen i Budapest hölls det första upprorsmötet. Nu visas här en amerikansk dansfilm. Officiellt betecknas händelserna 56 som en kontrarevolution, men det kallas nu också för en nationell tragedi. Och de många döda, de tusentals civila offren, 20 000, kanske ännu fler, har ingen gravplats, ingen minnessten. De ligger någonstans här på den stora Kerepesi-kyrkogården i Budapest, tillsammans med ledarna för upproret som avrättades anklagade för högförräderi. Här finns en av de återupprättade, nationalisten Laszlo Rojk, som under Stalintiden avrättades efter en skenrättegång och blev nationalhjälte under revolten. Hans son är aktiv regimkritiker, en av undertecknarna av det nya östeuropeiska dokumentet för demokrati.
It was a massive uprising against the domination of foreign power, which is, and the uprising wasn't only a liberation war, but again the later analysis somehow suggesting that that it was an uprising against against the domination of a foreign culture.
And is the spirit of 1956 still alive in Hungary today?
I don't think so. It's alive. It's I mean, a handful of people tried to keep it, because let's say the consolidation was quite successful.
På universiteten i Budapest märks inte någon politisk aktivitet. Men livet är friare i Ungern än i många andra östländer. Och välståndet är större. Men man måste arbeta mycket för att få del av det.
At least 10 or 12 hours a day, at least. Because you can't earn so much money that you can live on. Well, you can live on, but then you can't have a new flat or a car or... You can't go abroad.
And do you think there will be another 1956?
I don't think so. No. No. Not because of the Russian, because of the people of Hungary.
Young people think only about their life. So I think now here in Hungary, the people don't care of politics. And they want to get money and they want to live well, but the politics they left leave to the government, and they suppose that the government make the best thing for me, for us.
And this was what happened in 1956. It doesn't matter anymore.
1956. Yes. I've read a lot of book about 1956, but I don't know exactly what happened.
Här finns samma ungdomskultur som i väst och officiellt ingen censur. Men vissa grupper känner sig utsatta.
Inför 30-årsdagen har oliktänkande Östeuropa undertecknat en gemensam appell som Ingrid Törnqvist nämnde. I Polen hör idag polisen varnande samtal med flera av undertecknarna. En av dem var Jacek Koron. Han sa efteråt att han anklagats för att ha organiserat det här uppropet.
Tongångar den 10 juli 1988.
Ledare Mikhail Gorbatjovs besök som börjar imorgon skruvades upp ytterligare några grader när USAs utrikesminister igår bekräftade att Sovjetunionen överväger att dra tillbaka 65 000 man ur Röda armén från Ungern. Trupperna har varit stationerade där sedan upproret 1956. Sovjetunionen har redan tidigare sagt att man vill att Röda armén ska vara borta från främmande territorier till år 2000. Men mer specifikt uttalade sig Sovjets utrikesminister Edvard Sjevardnadze när han vid ett besök i Ungern nyligen lät förstå att Ungern står först i tur för ett tillbakadragande av sovjetiska truppförband i Östeuropa. Vid ett förberedande möte som Warszawapaktens utrikesministrar hade i Moskva i tisdags förra veckan lär ett snabbt tillbakadragande av trupperna i Ungern ha diskuterats. Men inga officiella kommentarer om samtalen har getts. En general ur det sovjetiska militärkommandot här i Warszawa har emellertid meddelat att Mikhail Gorbatjov vid sitt besök här i Polen förväntas lägga ett förslag om de konventionella styrkorna i Europa. Många bedömare anser att Mikhail Gorbatjov är angelägen om att få ett genombrott i frågan om de konventionella styrkorna. Framförallt är skälet att Sovjetunionen inte har råd att hålla trupper utomlands om den ekonomiska uppbyggnaden ska kunna lyckas. Frågan är om Sovjetunionen kommer att låta Röda armén lämna Ungern innan ett avtal har träffats mellan NATO och Warszawapakten om konventionella styrkor i Europa. Väst har ju inte önskat diskutera frågan förrän verkliga resultat nåtts vid den pågående europeiska säkerhetskonferensen, framförallt då i frågan om mänskliga rättigheter. Skulle Mikhail Gorbachev göra slag i saken när det gäller Ungern så kommer pressen på NATO att sätta sig vid förhandlingsbordet att öka. Ann-Marie Boström, Warszawa.